Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej och välkomna till Oskar och Fredriks podcast. Det är jag som är Fredrik.
Och det är jag som är Oskar.
Vilken helg det har varit.
För dig har det varit tungt alltså.
Ja, tungt i bemärkelsen att man har burit en del. Samtidigt så har det varit väldigt roligt och intressant. Man har träffat mycket människor.
Du har ju varit i Stockholm och varit på bokrelease för Annas Strandlinds nya bok, Handen på hjärtat.
Absolut. Det har jag varit och det var ju klockrent. Det är ju en fantastiskt bra bok.
Så att jag vågar inte säga annat.
Nej, men den är det. Jag läser i den varje dag nästan.
Handen på hjärtat. Jag läser den varje dag.
Ja. För att det här är en bok som skulle passa dig. Därför att man behöver inte läsa den från pärm till pärm.
Nej, det är
man,
bra.
Man
är
kan
bra.
Ta stycken. Den är ju kapitelindelad. Men du kan bara läsa en sida, få med dig någonting i det. Och så kan du hoppa 20 sidor och få med dig någonting därifrån också.
Lite grann som telefonkatalogen var förr i tiden.
Ja, precis. Ja, men absolut. Vill man likna det med telefonkatalogen så kan man
nej,
absolut
men jag tycker,
göra det.
Jag tror faktiskt att de böckerna som man kan välja lite grann vad man tar till sig och man kan verkligen ta vilken kapitel som helst, det tror jag nog passar mig väldigt bra. Jag gillar inte att läsa från
sida 1
till 150 000. Liksom.
Exakt. Så nej, men det var en annorlunda bokrelease. Nu har inte jag varit på så många, men grejen var där att det fanns så mycket att göra också i den lokalen. Så att man minglade och pratade böcker och så minglade man och så spelade man lite biljard och så minglade man och så tjottade man.
Tjottade man, sa du?
Tjottade, ja. Det kunde man göra det också. Ja. Det var uppenbar.
Men hur påverkade var det mellan 1-10 då?
Nå, 5 kanske.
5.
Ja, jag skulle ju upp och köra morgonen efter.
Ja, just det.
För då åkte vi till Harmoni Expo. Och där körde ju Anna också då. Dels på den här
trendpanelen,
ja, där man pratade trender inom det andliga.
Vad är trenden inom det andliga egentligen? Är det bikini?
Bikini är ju starkt på uppgång. Nej, men sen är det väl framförallt sociala medier och det är många bolag som har plockat upp typ man skickar med kristaller och det var en grej och sen sociala medier, TikTok och Instagram och sånt. Det är mycket andliga produkter som syns nu.
Men hur tänker man typ om man tänker att man vill göra ett medium lite mer hippt? Är det också så? Skulle man kunna liksom se det typ så här, vad ska man göra då som medium på sociala medier för att följa den här trenden? Eller är det bara
nej, det var inte riktigt så utan det var mer trenden i världen hur den ser ut och vad som har hänt nu kontra kanske för 10 år sedan, ja. 20 år sedan.
Superintressant grej.
Och dels så, sen tog de upp det också att inom sjukvården så har det blivit lite mer legitimt med bland annat sån här medicinyoga i vissa landsting har tagit upp som man kan få på recept och lite såna här grejer så att lite mer sådana trender då.
Okay.
Än kanske de är inte, det var inte hippa trender.
Nej.
I den bemärkelsen.
Men det är ju ändå så blir det intressant ju.
Absolut, och jag tror också att man behöver se bredare på sjukvården och medicineringen och allt sånt. Det finns så mycket som vi inte vet.
Det finns otroligt mycket. Mm. Och när vi pratar om mediciner och så vidare, så är det ju så att vi kommer att prata med Andreas idag. Som har en historia att berätta som han har varit med om och är med och också utvecklar för andra och hjälper.
Absolut.
Men vi kommer ju prata om cancer idag en del.
Det kommer vi göra. Och du har ju lite statistik på det här.
Ja, jag har ju det faktiskt. Jag satt ju här och bara kom på, fan, jag tror jag har en liten tidning här borta som har lite om det här.
Jag trodde du skulle säga att jag får leta fram lite här bak i hjärnan. Jag har ju siffrorna.
Ja, men jag hade i alla fall att jag hade en tidning någonstans så att jag visste att det här stod någonting. Det som är intressant är med cancer är det ju egentligen att det har funnits längre än vad människan har funnits, visste du?
När du säger det så låter det ganska logiskt, för det handlar ju om celler och när celler inte fungerar egentligen. De angriper varandra, va?
Man har faktiskt funnit spår av cancer i 70 miljoner år gamla dinosaurieben. Mm. Och de har hittat det egentligen även på neandertalare som är 120 000 år gamla. Och även människoskelett som är daterat upp till 1200 år före Kristus. Och det är lite intressant. Man tänker inte så långt.
Nej, kanske inte. Och sen så får man inte glömma att all cancer är inte farlig eller dödlig heller.
Nej, det är det inte.
Och det är väl, många kanske glömmer det, för att det är ett väldigt laddat ord. Man förknippar det ofta med
döden.
Döden och olycka och jobbiga tider.
Men vi har en cancerstatistik också. Jag tänker man kan gå in egentligen, det finns himla mycket intressant där egentligen om hur man trodde man skulle bota cancern och under 1800-talet upp till 1900-talet och till man kom till genforskning och så vidare. Men det kan vi ta en annan gång. Men cancerstatistiken då, om du egentligen då skulle gissa hur många svenskar som drabbades av cancer 2020, vad skulle du säga, vad skulle du gissa på?
Procentuellt sett?
Nej, alltså antal.
Antal? Ja, 500 000.
Nej, det hade varit väldigt tragiskt. Men nej, enligt det här då så är det 62 555 stycken som drabbas av cancer då. Och 15% då är ju då prostatacancer. Och jag tror att det är faktiskt en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. Sen är det så att svenskar som har eller haft cancer som har levt efter det då. Det är 2016 då är 525 000 överlevare då. Och 70% av alla drabbade är faktiskt över 75 år gamla. Det tycker jag är faktiskt också en intressant statistik. För det är inte bara så, 70% låter väldigt mycket, men det finns väldigt mycket yngre som också var det.
Ja, det gör det. Definitivt. Och det är väl det också kanske som kommer ut och berör på något annat sätt. Inte att förringa att äldre människor får cancer, absolut inte. Men de är ju närmare livets slut på något sätt. Så att, och sen kroppen fungerar väl kanske inte riktigt lika bra när man är gammal som när man är ung.
Nej, det är ju det.
Försvar och hela den biten.
Men ja, jag tycker att vi ska bjuda in dagens gäst som tar sig hela vägen från Karlstad. Bara det är en värld en applåd. Har vi inte en applåd här någonstans?
Jo.
Nej, det var ju fel. Det är inte den, det är den här. Nej, det är inte den heller. Ja, du får en applåd någonstans i framtiden här utav oss. Men nu kom den inte, Andreas. Fredrik, du har ju felprogrammerat våran roadcaster.
Nej, tror du den gula?
Är den gula? Jag är färgblind.
Jag tror det.
Ja, så ja. Tack. Kul, Andreas. Välkommen.
Tack snälla.
Den här välkommen har ju aldrig någon annan fått.
Precis. Oskar trycker på alla knappar samtidigt.
Ja, det är skönt.
Absolut. Ja, det är väl ett sätt att bli introducerad på också.
Ja, men absolut. Och det känns jättefint att få vara här och få belysa de här frågorna. Som ni var inne på, ganska känsliga ämnen att prata om.
Ja, för det är ju det. Och du ska ju självklart få berätta din bakgrund och din story och vad det faktiskt har lett till. Och det är ju lite därför det här. Och vi då, Oskar och Fredriks podcast, efter det här så blir ju vi en presentatör eller en sponsor.
Ambassadör
heter det, för det som vi kommer att prata om senare.
Absolut. Jag vet inte riktigt vart ni vill att jag ska börja här, men Men som sagt, anledningen till att jag är här är ju för att belysa lite grann hur det är att leva med barn som har drabbats av just barncancer. Och ni var inne lite grann på statistik här. Och det är ju fruktansvärda siffror. Och det är väl tur att du hade fel där med en halv miljon svenskar som drabbas. Men tittar man på hur många barn som får cancer, och barn räknas 0 till 18 år, så är det 400 barn cirka, jag tror det är 385 enligt Barncancerfondens statistik, som får beskedet barncancer varje år. Mm. Och det man säger, så är det ungefär 6 personer till utöver barnets absoluta närhet som drabbas eller berörs av det här, vilket betyder att vi är uppe i 2400 personer varje år som berörs av barncancer på nära håll. Och det är ju alldeles för många.
Ja, det är, vad blir det, runt 8 om dagen nästan.
Ja, man säger alltså ungefär, ja, det är det. Men, men ett barn om dagen då, som får beskedet cancer, kan man säga.
Ja, det är superläskigt det här med cancer, tycker jag. Jag tycker att vi pratade lite grann, jag och Andreas, innan du kom. Så pratade vi lite grann att det är en av de sakerna som jag är en av de mest sakerna som jag är mest rädd för. Att få eller ha någon i min närhet som ska drabbas av det.
Ja, ja, men det är otäckt. Min morfar, han gick ju bort i cancer. Och jag har en kompis som har den ena, det finns ju flera typer av blodcancer. Och det är ju precis som du säger, det är en om dagen, bara barn då, och så de utöver det, så att det finns ju närmare oss än vad vi tror, och det är kanske inte alltid man pratar om detta. Och det är därför lite, det är så kul att ha med dig också, just för att belysa det här, att det är vanligare än vad vi tror kanske.
Ja, men det är det. Jag kan ju bara ta till exempel 2019 var ju ett jäkla tufft år för mig i alla fall. Jag jobbade mycket då, otroligt intensivt på jobbet. Det var också det här året som med väldigt få dagar över jul som du behövde ta ut ur egna semesterdagar, så skulle du få vara ledig under en ganska lång period. Så det där hade jag planerat in, och jag var väldigt, väldigt sugen på att få vara ledig. Vi behövde det, hela familjen. För både ur relationsperspektiv, men också att familjen behövde tid tillsammans och hitta varandra. Veckan innan så jul där, så blev min son Alfred sjuk. Han hade lite feber, han var förkyld, han hade lite svullna körtlar runt käkbenet. Och han... ja, men vi var närmare oss jul här, och vi ville ju vara friska på jul. Alla ville vara friska på jul. Tomten skulle komma, och så att vi sa att om han inte har blivit feberfri på fredagen, och det är den 20 december, så får vi åka till vårdcentralen. Och det gjorde vi. Min fru tog honom till vårdcentralen. Jag skulle göra min sista arbetsdag. Jag hade bestämt att jag bara skulle jobba en halv dag, för att jag behövde få gå hem sen. Så att jag satt och käkade lite jullunch med några kunder. Min fru var på vårdcentralen med Alfred. Till historien så hör det också att jag har lite syskon, varav 2 av dem bor utomlands, och min syster som hade kommit hem från San Francisco för att hälsa på familjen och hade med sig sin nyfödda barn som jag inte hade träffat förut, och lilla Freja var 1 år, så jag hade henne i knät. Jag åkte iväg och hälsade på hem hos min pappa, hade henne i knät och satt och sjöng Imse Vimse Spindel för henne där, och hon tittade på mig med sina stora bruna ögon och såg allmänt chockad ut. Jag vet inte om det var att hon inte förstod vad jag sjöng, eller om hon bara undrade vad jag var för någon tokig människa som helt plötsligt kliver in och sitter med henne i knä och sjunger. Då ringer min telefon. Det är min fru, och hon låter uppenbart skärrad. Jag förstod inte riktigt varför. Hon berättar att vårdcentralen har ringt och sagt att vi måste åka in till barnakuten omgående. Och det fick vi göra såklart. Så jag fick ju snabbt slänga mig iväg ifrån min pappa och syskon och åka hem till mig och skulle hämta upp Lina och Alfred. Samtidigt som jag ringde till mina svärföräldrar om de kunde passa min andra son. Min dotter var vid det här tillfället hos sin mamma. Och det gjorde de. Så att vi mötte upp svärföräldrarna utanför barnakuten. Så att Gustav gråtande och fick gå över till deras bil, för han ville ju vara med oss. Och vi gick in på barnakuten. Hela barnakuten var full. Och jag säger till Lina att här kommer vi få vara hur länge som helst. Det är ju alltså, vi är ju friska om man jämför. Det ska man inte göra såklart. Men vi var ju, Alfred hoppade ju in med hoppsa steg på akuten. Liksom. Så han var ju... Han var ju på bra humör.
Hur gamla är dina barn vid det här tillfället?
Alfred är 3,5 vid det här tillfället. Och Gustav är 6 år gammal. Mm. Min dotter är 13. Ja, kanske 14 har de fyllt. Men vi sitter där och jag tänker här kommer vi få vara hur länge som helst. Det tog max 10 minuter. Så ropar de upp oss och vi fick gå in till ett rum. Och min enda tanke var att det är för att vi inte ska bli smittade ute i det allmänna rummet. De vill ha bort oss därifrån för att vi är ju friska. Så här kommer vi få vara länge i det här rummet istället. Det blir kul. Jag kommer ihåg precis vart jag står i rummet. Jag står nyfiken som man är. Står man och tittar lite i skåp där. Jag vet inte om ni kan känna igen den känslan.
Nej, man går ut och rotar lite grann. Ja. Hittar lite handskar
och lite. Ja, och fick lampor. Man står och knäpper med lite sådär. Och Alfred satte knä på Lina i sängen. Och det tog nog inte mer än en minut så kommer två läkare in. Och man kan säga att de rev plåstret ganska så snabbt. För 30 sekunder efteråt så berättar de att ert barn har en autoimmun blodsjukdom. Vi tror att det är leukemi. Och där började vår resa.
Ja, vad rör sig i huvudet då? Alltså det är, på ett sätt så kan man väl kanske uppskatta att de inte drar ut på det. Men det blir ju en smärre chock kan jag tänka mig.
Ja, jag kan. Ni har säkert varit stressade någon gång i ert liv och man känner att man är så här, vet inte riktigt vad man ska hantera känslan riktigt sådär. Och den känslan kan du multiplicera med ungefär en miljard. Det kändes som om huvudet helt plötsligt bara ville explodera. Jag kan ju såklart bara prata för mig själv här nu, men det känns som att mitt huvud kunde vara på väg att explodera. Det kändes som att jag blev flera ton tung och ville sjunka genom marken. Jag ville spy. Jag ville skrika och gråta rätt ut. Men jag kunde inte göra det. För Alfred sitter i sin mammas knä och förstår ju inte att han precis har fått en sjukdomsbesked som han faktiskt kan dö utav. Så att det blev en väldigt konstig känsla i kroppen. Men jag fattade ingenting. Jag reagerade ganska argt till att börja med. Jag blev, jag ska inte säga att jag blev otrevlig, men jag blev väldigt tydlig. Och de säger att vi ska ta mer prover, men vi kan inte sitta kvar i rummet. Det är en sak jag kommer ihåg. Jag vet att jag reagerade då att tro inte på något sätt att jag kommer gå ut och sätta mig i väntrummet igen i alla fall. Det händer inte. Men det hade ju de såklart inte tänkt att vi skulle göra heller, utan vi blev flyttade till barnavdelningen omgående och blev inlagda.
Två frågor. Ena frågan är, de var på barnavårdscentralen och så tog de blodprov då på Alfred och de fick ganska omgående se att någonting inte stämde då, eller?
När du gör, du kan ju ta olika tester, nu är inte jag någon expert på det här, men du kan ju åka iväg och ta snabbsänka till exempel. Precis. Men du kan också ta en blododling där de tar ett blodprov och det jag får till mig så kör de in det här i en maskin då för att göra en bedömning på det här blodet. Och vid det här tillfället så larmade maskinen. Och det är ju fantastiskt att det finns sådana system. Men det larmade maskinen att de hade hittat blaster, då, som det heter, cancerceller i blodet. Och på det sättet så blev vi vägskickade vidare. Jag tror att sjukvården visste direkt vad det var. Mm. Fast de kanske inte kan bekräfta det direkt. Och då berättar de att ja, det kan vara körtelfeber. Det kan också visa sådana här utslag på apparaten till exempel.
Och andra frågan är ju då, när ni går in då vidare till nästa plats då, får ni på något sätt liksom stöd av någon som ni kan prata mer med om detta? Eller bara sitta och vänta ut?
Men alla har ju varit fantastiska. Sen så reagerar man på olika sätt. Och jag kan säga att jag kommer inte ihåg allting från första perioden. Som jag sa, jag var ganska arg och arg på livet. Det är så fruktansvärt orättvist. Varför kunde inte det här drabba mig istället? Så att Alfred fick leva ett friskt och fungerande liv. Han var ju precis i början av livet. De här tankarna kom mycket. Men vi fick också väldigt mycket stöd av vårdpersonalen. Vad de sa, det kan inte jag återberätta, för jag vet inte. Det jag visste var att de skulle ta nya blodprover på Alfred för att de skulle bekräfta att det visade samma igen. Alfred var ju väldigt liten och är fortfarande väldigt liten. Han har alltid varit ett litet barn och väldigt små blodkärl. Så han har alltid varit svår och stucken oavsett om vi har varit inne för att ta blodprov eller vad som helst. Så han har väldigt svårt att få ut blod eller sätta infarter på. Och Så även det här fallet. Det försökte vi förklara för dem där borta. Det minns jag. Och det gjorde de också arg att de kanske tog stack honom mer gånger uppe på avdelningen än vad de kanske borde ha gjort. De kanske skulle ha lyssnat på oss direkt istället när vi förklarade. Det var svårt att sticka honom. Men tack vare detta då så försökte de sticka honom väldigt många. 7 timmar höll de på totalt och försöka sätta infart på Alfred för att få ut blod.
Åh, oh, jävlar.
Och detta är ju, vi börjar ju kanske på eftermiddagen någon gång. Så att mitt i natten så var de ju klara.
Oh, herregud.
Och då hade vi fått åkt ner till och träffa en överläkare på narkos som skulle sätta infarter. Och det spelar ingen roll vad de gav Alfred för lugnande, så reagerade han som Hulken på det. Så att de fick inga infarter. Till slut så fick de in 2 stycken i fötterna på honom som de inte kunde ta blod igenom, men de hade kunnat ge medicin om det hade behövts akut. Och då var Alfred så otroligt slut som person, så att han bara somnade ju varenda sekund liksom. Mm. Min fru och Alfred blev inlagda och jag fick åka hem med min andra son. Men vetskapen om att jag skulle åka tillbaka dagen på morgonen då. Mm. Så att jag hämtade hem Gustav mitt i natten för att sova med andra timmar, för att sen köra tillbaka honom till svärföräldrarna och tillbaka till 7 på morgonen.
Och det jobbiga måste vara, du vet, när man lämnar också, det måste vara så svårt att vara hemma och inte, och känna sig så maktlös.
Ja, det var jag sov ju ingenting. Nej. Till att börja med, utan man 1000 tankar gick i huvudet på en och vi kunde ju inte berätta någonting för någon egentligen, förutom att och framförallt inte barna, förrän så att vi visste någonting. Men det som hände var att vi kommer till barnavdelningen i Karlstad på lördagen, eller vi var där inne på lördagen, och då fick ut lite blodprov via ett fingerstick. Och kunde bekräfta att det visade fortfarande samma resultat. Och då säger de till oss att åk hem, bjud hem alla vänner eller familj. Detta är ju som sagt några dagar innan julafton. Men bjud hem allihopa, prata med dem och säg hej då. För ni ska åka ner till Göteborg natten till söndagen. Ni kommer nog bli kvar en stund. Det var det vi visste. Vi gjorde det. Och på natten på söndagen så återigen, jag har inte sovit. I det här fallet så har inte jag sovit sedan natten till fredagen. Och nu är vi inne på natten till söndagen. Vi körde ner till Göteborg på natten. Jag tyckte precis allting gick emot mig. Jag såg fram emot att få stanna på Brålanda och ta en kopp kaffe. Eller köpa en kaffe så jag kunde fortsätta. Det var ju det såklart stängt när vi kom dit. Så att allting gick totalt åt helvete på vägen ner. Så jag var redan där ganska irriterad och såklart trött.
Exakt, och när man är så trött, alltså du är inne på dygn 2 egentligen här, fått det beskedet du har fått, då är minsta lilla grej blir ju så stor i de lägena.
Ja, det är helt korrekt, eller precis så. Vi visste ju att Alfred skulle opereras direkt vi kom ner, eller han skulle sövas och ta ett benmärgsprov för att de skulle bekräfta vad det var han hade. Och så han hade ju fastat från 12 på natten då, så hade inte han ätit någonting. Och det är ju inga problem, för då sover han ju. Men ett barn i 3-årsåldern vaknar och vill ha mat. Mm. Och vi kan inte ge honom mat, vi får inte. Så vi kommer ner dit, ska kliva in på Drottning Silvias barnsjukhus. Canceravdelningen är på, jag kommer inte ihåg vilken våning, men du måste åka hiss upp eller gå för en trappa upp i alla fall. Och vi hade med oss barnvagn och så vidare, så att vi skulle vara tvungna att åka hiss. Vi kliver in i hissen, jag fryser till is. Jag säger till min fru, jag kan inte trycka på knappen, det går inte, för det står barncanceravdelningen. Det går inte, jag kan inte trycka på den. Jag vet faktiskt inte vem som tryckte på knappen eller om hissen automatiskt åkte upp. Men upp kom vi i alla fall till avdelningen och vi möts utav helt fantastiska människor. De kramar om oss och förstår att vi är skärrade, vi får ett rum. Och de säger att vi kommer snart att hämta er, för då ska ni ner på och söva Alfred.
Var det så när du stod i hissen, blev det helt plötsligt liksom mer bekräftat än vad det var innan?
Ja, helt plötsligt så var det ju någonting som man... Det händer alla andra, inte med själv. Tanken kom ju liksom. Och helt plötsligt så var det där och var precis framför mig. Så när vi sitter och väntar i vårt rum på att Alfred ska få åka iväg på operation. Han glädjer på att han är hungrig. Och klockan passerar den här tiden som är utsatt för sövning. Och jag blir arg igen. Varför kan de inte bara hämta honom nu så att vi får komma igång med det här? Men det var ju andra som kom i vägen. Och det är lite svårt att förstå att andra kanske är viktigare när du själv sitter där och fått det här beskedet. Men nu med distans till det så förstår jag att det är andra som måste gå före. De mer akuta fallen går ju före såklart. Men de fick ju börja mota Alfreds hunger med dropp för att det tog sån tid. Så klockan 7 på kvällen så blev vi iväg körda för sövning. Och då hade han fastat sedan 12 på natten.
Stuckar.
Då åkte de iväg och sövde honom och tog benmärgsprov. Och vi var ju med där. Och det är väl de kanske bilderna som jag har mest svårt att titta på idag. Är från den tiden. Men söndagen blev till måndagen. Jag kanske sov en timme eller något sånt här mellan söndag till måndag av ren utmattning. Gustav var ju med. Smilla var fortfarande i Arvika. Jag frågade om hon ville föra med och hon säger nej, jag kommer efter om ni blir kvar. Vi visste ju att vi skulle bli kvar så hon kom med tåget ner på måndagen till Göteborg. Hennes tåg skulle vara framme tror 2:30 eller något sånt här. 13:25 eller 13:20 så är jag på lekterapin med Gustav och leker med han medans Lina och min fru är kvar på avdelningen och rummet med Alfred. Hon ringer till mig och säger att läkaren är på väg in så att du kom upp igen liksom. Så då gick vi upp till avdelningen och gick in på rummet och 13:25 så kliver läkaren in och berättar att Alfred har någonting som heter PBALL vilket är akut lymfatisk leukemi. Så att där bekräftar de att han hade blodcancer.
Men när de säger just de orden som du sa där, det låter ju livsfarligt.
Mm, exakt. Det gör det. Och jag tänkte precis fråga det. Vad innebär detta? För det är ju något som, har man inte varit inne och varit med om det här så är det ju en förkortning som man inte känner till, tänker jag.
Ja, det var exakt så som jag kände också. Återigen den här känslan som jag berättade om tidigare, den kom tillbaka igen med massa andra tankar. Ta Gustav till exempel, han förstod nog förmodligen för oss alla andra att det var något hemskt på gång. För han kröp in under sängen på rummet, han ville inte vara med. Det är död. Alla jag känner som har haft cancer innan är döda idag. Så att det var en dödsdom som vi fick, som jag tog emot då. Och det var... Jag vet att vi fick gå iväg en och en och prata med läkaren för att ställa våra frågor. Och jag vet att en fråga som jag sa till, eller frågade läkaren, det var att kan du ta min benmärg och mitt blod så att jag dör och han överlever, så gör du det nu. Och hon sa nej, det funkar inte så tyvärr. Mm. Nej, det var tyvärr. För jag hade gjort det på en millisekund om jag hade kunnat. Hade jag vetat att Alfred hade överlevt om jag hade hoppat ut genom fönstret så hade jag gjort det då. Mm. Så att, ja, nej, mycket tankar, mycket känslor.
Men jag får bara gå tillbaka. Läkarna säger det och då är ni hela familjen i rummet. Det är du och din fru och båda barnen.
Nej, bara det ena barnet. För det andra satt jag på tåget ner.
Just det.
Så att i den här perioden också så visste jag att jag skulle åka och hämta Smilla.
Ja, för det jag tänkte på då, när man får ett sånt besked så vill man ju bara gapa och skrika och gråta, kan jag tänka mig. Ihop med kanske en frustration, man blir förbannad och man vill få ur sig någonting. Och så någonstans där kände du att du var tvungen att hålla tillbaka dina känslor där och då också, Kent. Eller?
Ja, det gjorde jag. Och det gjorde jag för Alfreds skull och för Gustavs skull. Mm. Och jag vet inte om det är rätt eller fel. Alla sätt är bra eller dåliga. Men i det här fallet så jag tog ett aktivt val att inte göra det och försökte hejda mig. Och jag vet att min fru gjorde samma sak. Det är klart att vi gick ut ur rummet och gick in i ett annat rum eller in på toaletten och grät. I det här fallet så skulle jag också åka sätta mig i bilen precis efter jag fått det här beskedet för att åka och hämta min dotter på tågstationen. Och jag grät ju enormt mycket i bilen. Och jag har nog aldrig haft sån road rage i hela mitt liv, tror jag, som jag hade när jag satt i bilen och åkte från sjukhuset in till stan. För då tyckte alla var sämst på att köra bil.
Mm. Och det blev så rage att du skulle nästan kunna gå ut och bara slå någon bara för att den där känslan och bara få ut din frustration liksom.
Jag fick frågan, hur känns det? Och jag sa det, jag hade hellre gått ut och mucka grejer med hela världens alla kriminella själv än att uppleva det här igen. Var mitt svar då.
Men nu träffar ni läkaren och läkaren har gett beskedet till er. Och jag ställer ju självklart samma fråga som du ställer till läkaren. Hur stor chans är det säkert att Alfred överlever det här? Jag gissar att den frågan kommer.
Han kommer omgående och... de kan ju inte svara på det. Nej. Man vet ju inte. Hade jag fått Alfreds diagnos när jag var i hans ålder, då hade ju procentuella chansen för överlevnad varit avsevärt mycket mindre. Men forskningen har ju gått fram tack vare massa organisationer, likt Barncancerfonden till exempel, som faktiskt jobbar med att lösa den stora frågan, det stora problemet. Och det är ju att hur botar vi cancer? Och tittar man då på, som de pratar generella siffror, så säger de att 80% av all barncancer botas. Och det är ju jättefina siffror. Det är dock inte 100. Nej. Men det är ju 80%. Men det är ju sanning med modifikation. För att en del diagnoser är det 0% överlevnad på. Medan andra är det 94% överlevnad på. Och i Alfreds fall, vilket är den leukemin, så är det 94% av alla barn som får den diagnosen överlever. Men vilka procent tror ni att man tänker på?
0,6. Det är ju så. Man tänker ju på typ att tänk om hela tiden. Tänk om han är en av de här 6% som inte överlever. Och de där 6% eller om det är 1%, det spelar ingen roll. Du kommer alltid tro att han kan lika gärna vara den. För varför skulle han vara en av de 94?
Exakt. Så det är så som man, och de känslorna är ju väldigt jobbiga att hantera. Så att, men jag satt ju bilen och åkte till centralstationen i Göteborg och skulle hämta upp min dotter och visste att jag skulle få berätta det här för min dotter när hon klev in i bilen. Och hon var ju tillräckligt gammal för att förstå vad det var vi väntade på för besked. Hon visste ju vad sjukdomen var. Så att det var en tung resa. Och som jag nämnde tidigare här, jag har nog aldrig kört mot så mycket enkelriktade skyltar hela mitt liv för att ta mig till Göteborg. Ja, men jag var tvungen att komma till sjukhuset och jag hittade inte ut från Göteborg.
Nej, och jag tror också tyvärr att det är ju så att man, det där alltid med familj, det är så på något sätt, jag pratade om det faktiskt igår faktiskt med min sambo Petra, jag sa det typ att det är så sjukt vad ordet kärlek eller själva känslan kärlek, vad det är drivande i allt möjligt liksom, allt för att kärlek betyder så himla hårt för många som inte liksom har funnit kärlek, så det är oftast det man söker. Vad man går igenom eld och vatten för de man verkligen älskar. Och då är det verkligen eld och vatten. Och det är så konstigt att det här starka ordet kärlek är en sån drivande motor i en människa. Mm, det är bland det mest starkaste som finns.
Ja, det absolut så är det. Och det är, någonstans är det ju också fantastiskt att man kan hitta en sån drivkraft i det här. För i den tuffa situationen ni är i där, så är det ändå någonstans kärleken som håller samman. För hade ni inte haft den, då hade du varit ute och fightats.
100%.
Eller hoppat ut genom fönstret. Eller de tankarna som du hade där och då.
Ja, men så är det 100%. Och ni är inne på det här med kärlek. Och det är verkligen så. För att jag och min fru, vi har varit tillsammans väldigt länge. Och jag känner ju Lina utan och innan. Men vi tog helt två olika roller i det här. Jag bröt totalt ihop första perioden. Jag var så enormt ledsen. Jag var så arg, som jag pratade om tidigare. Otroligt arg. Jag förstod inte varför jag var så arg. Medan Lina säger att nu ska vi klara det här. Nu är det fokus på en sak. Vi fick reda på när han har fått diagnosen hur behandlingen skulle funka. Och vi var inne på det förut också här med att jag har ju varit en sån person som säkert många andra då klagar på att det tar så lång tid på vårdcentralerna och det är jävla långa väntetider och så vidare. Vad fan, så här, hur svårt ska det vara att titta på så vi får penicillin för att åka hem med halsfluss och så vidare. Nu efter det vi har gått igenom så förstår jag skillnaden på när man verkligen behöver vård och när man inte verkligen behöver vård på en gång. Jag säger inte att man inte ska få vård för halsfluss eller för ett stukad fot eller ett brutet ben. Men vissa saker är viktigare. Och tar vi Alfreds cancer, det tog 4 timmar efter vi har fått bekräftad diagnos, så satt han under en behandlingsplan som skulle pågå i 25 månader. Då hade jag kunnat fråga dem, hur ska Alfred behandlas dag 377, och jag har fått svaret direkt. Så när framman är dåligt uttryckt, men när skiten träffar fläkten, då funkar sjukvården klanderfritt, skulle jag säga.
Ja, och det är ju magiskt. Och det är också någonting som man kan känna att det är viktigt att belysa det också. Precis som du säger att man kan vara sjuk och så kan man vara sjuk. Och har man inte varit det eller känt någon som varit det, så tror man ju kanske att det är segt, det är ingenting som fungerar. Och, Men då har man kanske inte heller aldrig varit i det här riktiga behovet. Alltså det handlar om liv och död. Alltså det gör det inte med ett benbrott. Nej. Till exempel.
Jag tror också det är viktigt att belysa, och vi pratade om det förut, men jag tror också det är viktigt att belysa. Det kan ju vara lite också beroende på egentligen också kanske åldrar och så vidare. För att jag har hört historier där folk har liksom drabbats av cancer och så har det tagit ganska lång tid ens att de får liksom gå på sin första behandling, eller hade tagit lite väl lång tid så att de har hunnit sprida sig och så vidare. Så jag tror att det är också viktigt att belysa att det inte alltid kanske det fungerar, för det kan folk som sitter och lyssnar i här som kanske har varit med om något likvärdigt, och så skulle de sedan säga, men jag har varit med om något.
Absolut, ingenting utav 100%.
Nej, tyvärr inte.
Nej.
Så att, men det är väldigt tur i det här fallet i alla fall med Alfred, när det verkligen blev som det blev, att han fick direkt hjälp.
Ja, nej men absolut, jag håller med. Jag kan tyvärr inte säga jättemycket om cancer för vuxna, men det är som det är. Det är klart att det skiljer sig säkert från olika
Det är olika diagnoser säkert också. Liksom.
Ja, men så är det absolut. Och, men som jag nämnde då, Lina tog den starka rollen.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Superfokus, men alltså jag har tillåtit mig själv att bryta ihop. Och det tog en stund, för att nu är, oavsett dag på året, så är ju cancer besked. Ja, ursäkta min franska då, men för jävligt att få beskedet. Men vill du krydda lite extra, så ska du se till att du får det vid jul då. Mm. För då är det ju, för det första så är jul förknippat med värme och glädje. Och det togs ju bort för mig på en millisekund. Julafton var ju för mig, helvete vilken skit liksom. Men samtidigt så är ju folk kanske lite lediga även inom sjukvården. Nu fick vi all hjälp vi skulle ha medicinskt. Men rent psykologiskt så fick vi ju inte det. Nej. För att det fanns inte så många att tillgå. Så det tog nästan 3,5 vecka. Eller det tog 3,5 vecka innan vi fick prata med psykolog. Och när vi väl gjorde det, så satt jag där och pratade om hur arg jag var. Och jag var så förbannad och jävla skit. Och psykologen berättade för mig, Andreas, jag tror inte att du är så arg. Jag tror att du är jätteledsen, men att ditt känslospann är ilskan som du kopplar lättast på. Så därav så då landade det mig att jag är nog inte så arg som jag tror att jag är, utan jag är väldigt, väldigt ledsen. Mm. Och det var jag också.
Och grejen är typ så här att när det verkligen händer någonting, det märker man ju liksom vissa situationer i ens liv, när vissa saker verkligen känns tufft och jobbigt, då betyder det egentligen ingenting annat runt omkring någonting. Det spelar ingen roll egentligen om helt plötsligt du inte har liksom möjlighet att gå till jobbet, och du vet att du kommer inte kunna betala hyran eller vad som helst. För det är inte fokus liksom. Det spelar ingen roll då egentligen. Man gör det för att man måste, men grejen är liksom, i ditt huvud så är du bara på en och samma plats hela tiden.
Mm.
Och det är supertungt.
Nej, men jag har pratat om det förut när folk har frågat, men hur man agerar i vardagen. För nu så har jag uppskattar ju vardagen på ett helt annorlunda sätt än jag gjorde tidigare. Nu är jag ju välkomna i den. Den här gråa, trista vardagen är ju fantastisk för att vi ens får ha den tillsammans som familj. Men vi skulle laga mat till exempel en dag. Och vi skulle göra köttbullar och potatis. Alltså mamma Skans köttbullar och potatis och pulvermos. Det var det vi skulle göra. Vad kan det ta i en normal situation?
En kvart,
ja. Mm. 1,5 timme tog det för oss. För jag skalade potatisen, sen satte jag mig och grät. Då gick min fru in och satte på potatisen på plattan och började steka köttbullar. Sen så var det tvärtom, så satt hon och grät. Mm. Och till slut har vi äntligen fått ihop den här maträtten efter 1,5 timme och ställer fram den på bordet. Då vill Alfred inte ha den, för att det smakar skit, eller för de blir väldigt kräsna i vad de vill äta när de går under kraftig cytostatika behandling. Mm. Så att helt plötsligt vill jag inte ha det. Mm. Då har vi lagat mat 1,5 timme som egentligen ska ta en kvart.
Och så är den utmattad och så är man bara liksom fan typ så här.
Ja.
Och så kommer det andra chanser plötsligt.
Och så måste, ja, så måste vi ställa oss och fixa något annat snabbt. Liksom. Okej, vad har
eller
vi nu?
Snabbt, ja, en och en halv timme till då.
Men under den här perioden, som var, hur lång sa att behandlingen var? Den var
25 månader.
25 månader. Mm. Någonstans under den här perioden hittade ni någon form av rutin? Eller var det lika jobbigt hela vägen? Eller... Och just det här med, ni började prata med lite psykologer och hur påverkade det er i den här förloppet?
Nej, men vi kan ta det här med, i behandlingen så är första 28 dagarna, det är de mest kritiska behandlingsdagarna. Det är då de får, ja, men riktigt sån här håll käften medicinering.
Mm.
Och det är då de bedömer hur, vilket protokoll Alfreds leukemi ska hamna under. Och då finns det ju låg, mellan eller högrisksprotokoll. Och det vet vi inte förrän dag 29. För att det är hur han har svarat på de första 28 dagarnas kraftigaste medicinering. Och då är det så här, de blir så otroligt sjuka. Det är, och det var ju som läkarna sa, det som kommer bli jobbigt för er, det är att ni kommer se era till synes friska barn kommer vi göra väldigt sjukt innan vi kan göra det friskt igen. Och det är ju helt omöjligt att sätta sig in i den, vad det betyder först du sitter där. Men dag 15 tror jag det är, så tar de ett nytt benmärgsprov för att se hur, åt vilket håll det pekar åt. Alfred hade ju 93 tror jag det var, 94% leukemiceller i benmärgsprovet när de tog det dagen innan julafton där. Dag 15 så vet jag inte vad procentuella var, och de sa vi ska inte haka upp oss på den siffran, så att jag vet inte ens om jag fick den siffran, men det går åt rätt håll säger de till oss bara. Dag 28 då gör de den sista behandlingsdagen, så dag 29 så söver de honom igen och tar ett nytt benmärgsprov, och då hoppas man ju på att det ska vara så lågt som möjligt. Med ingångsvärde då att det var 93-94% när vi börjar, så vet man inte riktigt vad man ska hoppas eller tänka på. Så att, men tack vare det var helger och så vidare, så gick det några dagar, så vi fick faktiskt inte beskedet förrän dag 35 hur det hade gått för honom. Och när vi kliver in i det här rummet så, och pratar med då ansvarig överläkare i Göteborg, fast vi var i Karlstad då, så vi satt och pratade över länk, så sitter läkaren från Karlstad med, du har en konsult eller en onkologsjuksköterska, och du har en kurator som sitter med också. Och så berättar då Jonas då, som ansvarig läkaren hette, att det ser väldigt bra ut. Vi hade faktiskt inte kunnat hoppas på bättre. Och jag blev, vad betyder det här? Jag vet inte någonting. Och så säger de, Alfred har inga synliga cancerceller kvar.
Oj.
Och då kan ni förstå känslan som blir där och då. Alltså det bara börjar rinna. Alltså, jag visste inte vad händer nu. Så jag satt bara grät. Jag förstod ingenting. Jag bara skakade, en jättekonstig känsla, samtidigt som jag ser att läkaren och de här, de sitter och ler lite grann. Men jag visste ju ingenting. Och sen så förklarar läkaren att jag ska försöka förklara det så tydligt som möjligt. Tänk att det är sommar och du ser ett grönt träd. Du ser ett jättefint grönt blommande träd. Men du ser inte om det döljer ett gult blad längst där inne. Så behandlar vi Alfreds cancer nu. Vi ser ett grönt träd, men det kan dölja sig cancerceller bakom. Så vi kommer fortsätta medicinera Alfred i 24 månader till. För att stampa bort det där sista lövet. Så att det sista lövet ska också bort. Och det gör vi under 24 månader. Sen så hoppas vi att Alfred är cancerfri.
Och 24 månader är ganska länge då. Man tänker ju bara så, 24 månader, men det är 2 år.
Det är det. Jag tänker, för du pratade om det fanns olika protokoll som avgjorde, det var ju de här första 28 dagarna va, som avgjorde vilket protokoll han skulle hamna i.
Ja, det stämmer.
Och vart landade Alfred då?
Alfred hamnade i lågriskprotokollet, så att inget barn ska någonsin gå igenom någon form av cancer. Men ska du ha någon då, så är den som Alfred fick den kanske den bästa att få.
Mm.
Så att Alfred, första blocket då, som man säger, ett protokoll uppbyggt i flera olika block, och det första blocket här kan jag säga fel då, så att jag ber om ursäkt redan om någon medicinsk ännu mer kunnig person hävdar annat. Men om det är 6 eller 7 eller 8 månader, jag tror det är 7, så går de in och ger Alfred väldigt mycket medicin. Och då är det är ju medicin varje dag, så han får ju cytostatika varje dag. Och 4 dagar i veckan vid olika tillfällen så får han då intravenös cytostatika. Då vi åker in till sjukhus och de sjuver igenom extra. Under den här perioden så ska han även in och bli inlagd och få 24 timmars dropp med cytostatika. Och sen så ska han rena det med vanligt dropp innan vi får åka hem och så vidare. Så att han får väldigt mycket mediciner. Och en medicin, cytostatikan, som är en känd biverkning, är att du blir väldigt illamående och kräks. Och då får du en medicin för att du ska inte kräkas. Sen får du en medicin som gör att du inte ska få svampbildningar, till exempel på invärtes organ. Eller svår lunginflammation. Eftersom man inte har något immunförsvar så är han ju väldigt känslig för andra sjukdomar. Ja, då kan den medicinen skapa en magproblematik. Så då får han medicin för en magproblematik. Ja, ni förstår vart det vill komma. Så Alfred åt ju 7 mediciner morgon, 7 mediciner eftermiddag, 7 mediciner kväll. Varje dag över det första blocket. Så 21 mediciner om dagen utöver intravenös.
Men det måste vara väldigt svårt att få i. Alltså, för han fick det, är det tablettform eller vad är det?
Du kan få det i tablettform eller du kan få det i beroende på vad det är för medicin då. För vissa kan du få i flytande form, andra så är bara i tablettform. Men Alfred var ju så liten så han svalde ju inte tabletter. Nej. Så att han hade ju sond. Och det, i början tyckte jag det var fruktansvärt att behöva trycka ner en slang i näsan på mitt barn. Nu gjorde inte jag det, men att se den smärtan, för det är ju... när de satte så, det är som barnmisshandel, ja, kan man säga. Och du håller i ditt barn, för ditt barn vill inte det. Så du får tvångshålla ditt barn och ska trycka ner den här slangen i näsan. Men tack vare sonden så kunde vi ge medicinen till Alfred. Så att jag tackar ju sonden.
Så han hade sonden på sig hela tiden då?
Han hade sond hela tiden tills... jag vet inte längre. Kanske ett år.
Okay.
Något sånt där.
Hur, alltså alla de här medicinerna och... För en del av dem sa du kunde ni inte ge hemma. Hur påverkade detta dig och din fru i det här? Alltså gick det ens att gå till jobbet? Eller var ni på något vis sjukskrivna? Eller hur funkar det runt omkring det när man har ett barn som är så pass sjukt ändå? För det är ju ett maskineri som sätter igång.
Så är det. Alfred fick ju diagnosen då, leukemi, och då hamnar du per automatik i vård av svårt sjukt barn. Vård av svårt sjukt barn, det är inte likt någon annan vård av barn intyg. Helt plötsligt så får man ju vara hemma båda två. Och det är bortanför de här reglerna med x antal dagar. Utan vi kunde vara hemma med Alfred under hela hans behandlingstid tillsammans. Och ingen hade kunnat sagt någonting åt det. Jag ringde till min chef när jag hade fått beskedet och berättade. Jag vet inte när jag kommer tillbaka. Jag kanske borta i 3 månader. Jag vet inte, säger jag. Mina 3 månader blev 9 månader som jag inte jobbade. Min fru var hemma i 24 eller 25 månader. Hon var hemma hela tiden. Min arbetsgivare var ju helt fantastisk på det sättet att jag fick styra helt och hållet själv. Jag kunde... Vill jag jobba lite så fick jag jobba lite. Vill jag gå upp i procent så fick jag göra det. Märkte att det var för jobbigt så kunde jag gå ner i procent. Så de var väldigt lyhörda och väldigt stöttande. Och tyvärr så är ju inte alla arbetsgivare på det här sättet. Och det, inte för att de säkert inte vill, utan jag skulle nog snarare gissa på att det är kanske okunskap i hur familjerna mår och hur det är. Men för att svara på din fråga hur det funkar för mig och min fru. Du gick ju från att vara ett par till att bli 2 personer som vårdar ett barn. Så att det här klassiska familjelivet hade ju kanske inte vi. Med allt vad det innebär. Utan vi hade ju 2 andra barn också som vi var tvungna att styra och hjälpa. Och vara innebandytränare åt eller vad det nu kunde vara. Och försöka sätta på sig en mask. Och sen så när de sov så fick man gråta lite. Men sen så har ju vi längs med vägen varit väldigt öppna med våra barn. Så vi har ju pratat mycket och de har sett pappa gråta. De har sett mamma gråta och de har fått gråta. Och det är okej att få gråta.
Det är jätteokej att få gråta. Det är ju verkligen
så. Ja, jag tänker också att det är så viktigt inte bara i den här situationen, men just det att vi är människor och vi har känslor. Och det är okej att släppa ut tårarna när man känner att man behöver det. Och i det här fallet och många som har varit i samma situation som dig, när man inte ens vet vad utfallet kommer bli, att man får vara frustrerad, man får vara ledsen, man får vara arg. För vi alla är ju olika, vi har olika sätt att släppa ut vår frustration på, kan tänka mig.
Ja men så är det, och sen är det som sagt, det är olika tider på urbehandlingsfas då. Jag vill bara rätta mig själv här. Jag tror att första blocket är bara några månader och sen så ändrar det till block två och så vidare. Då. Men efter 7-8 månader någonstans där, då kliver du på ett block som heter underhållsfas. För du ställer en fråga, hittar man någon form, kan man komma tillbaka till en vardag? Och där skulle jag vilja säga att då kan du komma tillbaka till vardagen. För då drar du ner på antal medicineringar. Barnet börjar må lite bättre, håret börjar växa ut igen. Nu kan jag återigen bara prata efter Alfreds behandling då, men då började han må bättre, han blev Alfred igen. För under den här perioden som han var som absolut värst, så mådde ju Alfred jättedåligt. Det var ju vissa perioder, framförallt de första månaden, som var väldigt jobbiga för Alfred. Och det var ju situation, Alfred har alltid varit en väldigt glad, ett glatt barn,
ja,
och mycket energi. Och helt plötsligt så satt vi i ett rum där han ville att allting skulle vara neddraget, skulle vara släckt. Han ville inte sitta och titta på tv. Han ville inte kolla på paddan. Han ville inte göra någonting. Så han bara satt och stirrade rätt ut i luften. Såg ut som han har gett upp hopp om livet. Mm. Och det är väldigt jobbigt som förälder.
Jag har gått igenom, inte någon cancersjuk barn, men jag fick ju också gå igenom det med att vi båda föräldrar fick vara ledigt på grund av sjuk barn. Och under ganska lång tid, faktiskt redan i år, som vi började bli bättre. Mm. Och grejen är du sa typ så här att han börjar bli sig själv igen, Alfred.
Mm.
Och det är egentligen den önskan jag alltid hade, typ att jag vill ha tillbaka Lea och min dotter. Mm. Att man bara tänkte bara typ att jag vill få tillbaka hur det var innan.
Mm.
Och den känslan när den börjar dyka upp och man börjar se glimtar av den, det är så jävla värdefullt.
Ja, men det är det. Och det är så många olika faktorer som kan spela in under den här resan. Förskolan behöver göra sitt, och deras agerande kan göra stor påverkan på hur barnet mår. Alfreds förskolefröknar var ju helt fantastiska. De kunde ringa upp oss och fråga om de fick facetimea oss när vi var på sjukhuset. För barnen ville det på avdelningen. Så då gick de in och satte sig i ringen som de hade samlingen på morgonen och skulle sjunga. Då ville de att Alfred skulle vara med. Så då satt vi med på facetime. Och barnen bestämde att Alfred skulle sitta på sin plats. Så då fick en fröken sitta där och hålla i paddan. För Alfreds padda skulle vara på den platsen som Alfred satt. Och de satt och sjöng tillsammans. Och det är svårt att hålla tillbaka tårarna bara man tänker på det. För det var så otroligt fint. Och det betydde så mycket. Mm. Eller när vi hade lite kraft över och kunde åka iväg och hälsa på förskolan. Att platsen finns kvar där.
Mm.
Det är viktigt för Alfred att se. Att hans plats är kvar. Han är inte bortprioriterad. Och jag har hört historier när det inte är så. Att platsen tas bort till förmån för något annat barn tills att barn kommer tillbaka. Men hur välkommen känner man sig då?
Nej, precis.
Och Gud förbjuder dem. Men det finns ju faktiskt barn som inte klarar sig.
Mm. Och grejen är typ att tiden rinner iväg, och vi måste ju också självklart gå över till nästa steg. Jag gissar att Alfred blir också förhoppningsvis frisk nu i det här läget, eller friskare i alla fall. Men du går ju också in i en ny organisation på grund av det här som har drabbat Alfred.
Ja, men det stämmer. Och för att avsluta kapitlet med Alfred här då, men också anledningen till varför jag gör det jag gör, det är att Alfreds 25-månaders behandling var ju slut den 25 januari i år. Så Alfred fick ringa sin friskklocka. Alfred är friskförklarad ifrån sin leukemi idag. Han är som vilken sexåring som helst nu. Han springer runt, han spelar hockey och innebandy och är lika jobbig som många andra barn kan vara. Men med att vi går iväg och kollar honom regelbundet och följer upp. För det kommer han alltid göra sig resten av sitt liv. Och,
kan det vara så, innan vi går in på nästa fas här, bara för att jag också får en klarhet i det. Om man har fått leukemi, kan det vara så att det är lättare att drabbas av en annan cancerform också? Eller är det oftast bara samma cancer kommer tillbaka där i det läget?
Jag har faktiskt aldrig ställt den frågan, så att jag har inget svar på den frågan. Däremot så, och här kan man väl trycka hur man vill om uttrycket, men man pratar om år av överlevnad. 5 år av överlevnad minskar risken för återfall. 10 år av överlevnad. Jag personligen väljer att se det som 5 år av frisk, 10 år av frisk istället, för jag tycker det låter mer positivt. Alfred är 1 år snart in i sin avslutade behandling. ja, det kan komma tillbaka. Vi vet inte. Förhoppningsvis gör det inte. Men det är ju en oro som man, en ny oro som man får lära sig att leva med. Och den är såklart jättejobbig. Men nu väljer vi att fokusera på att Alfred är frisk och att vi försöker få livet att återgå.
Mm. Ja, och det är ju så jag tänker att man ska försöka göra också. Det ligger ju någonting i det också, att ta in de goda energierna. Nu vet inte jag hur andlig och spirituell du är, men, och det behöver man kanske inte vara heller, men att fokusera positivt ger ju en godare känsla i kroppen. Och har du en godare känsla i kroppen, så är min tanke i alla fall att då blir det lättare om man får bättre förutsättningar någonstans.
Nej, men så är det ju definitivt, och det där är väl kanske lite olika då. Jag vill kanske inte säga jätteandlig och spirituell av mig, men jag försöker väl se positivt på saker och ting. Ja, man samlar energi av olika saker, och det är klart att vi bearbetar ju våra saker. Min fru har ju sina sätt att bearbeta saker och ting på, och jag har mina. Jag jobbar idag till exempel med en psykolog som hjälper mig och försöker få ordning på mina tankar, för att de kommer, de negativa och mörka tankarna, och då måste du kunna lära dig att få verktyg och jobba med dem. Och jag tycker att jag har kommit ganska långt på min resa, men man har en lång väg kvar att gå. Mm.
Men jag tycker att det är så viktigt det du säger egentligen, för att Linné då, och jag menar, det är ju det som jag märker med min Petra, det är ju liksom så här att hon stöttar ju mig när jag verkligen mår som sämst, så är hon egentligen en jävla pelare. Klippa. Och jag menar, och grejen är typ så här att jag märker ju i din situation, så hade jag nog reagerat likadant, och jag ser ju verkligen att Petra är ju den personen som oftast tänker positivt och verkligen nu tar vi sig igenom det här och är verkligen den här plötsligt den trygga punkten. Men man ser sig själv alltid som att man är den som kommer vara starkast, men man är oftast kanske den som är svagast när det kommer till kritan faktiskt.
Ja, för samtidigt, ja, så är det ju, och jag har också alltid varit den som har bärt allting framåt förut, men samtidigt är det en styrka att kunna vara svag också.
Verkligen.
Lina heter min fru.
Hon, ja, så är det.
Ja, Lina, hon...
Du var ju L.I. i alla fall.
Ja. Nej, men hon var enormt stark. En riktig stöttepelare i början, och fortfarande är.
Ja, du sa det.
Men däremot så mådde hon sämre än när vi närmade oss slutet. Medan jag kanske började må bättre då. Men för att leda in då på vad jag gör idag, så när vi var i Göteborg första, jag tror till och med var julafton, så det är ju dagen efter de har börjat med hans behandling, så sitter vi i uppehållsrummet, jag och Gustav tror jag var, och Smilla, min dotter, och vi sitter och käkar lite glass, och jag tittar på bordet och ser en lapp där det står Ajabaja cancer, vill du gå på bio? Jag bara, ja, det kan ju vara trevligt att gå på bio någon gång. Liksom. Så att, ja, men det vill jag göra. Så jag mejlade dit och fick tillbaka att tyvärr är biobiljetterna slut. Men vi kanske kan hjälpa det på något annat sätt. Och sen så började vi prata på mejl, jag och den här kvinnan då, som heter Elinor. Och hon, jag fick uppvisa att Alfred var under behandling. Och sen så fick vi presentkort på ICA till exempel. Vi fick lite olika stöd utav Ajabaja cancer. Och det var ju jättefint, för man gick ju från att ha två goda inkomster till att ha jättedåligt ställt helt plötsligt, med utgifterna är de samma, eftersom du gick ner till vård av svårt sjuk barn då. Och så vi fick stödet av Ajabaja cancer, och jag landade i sen så småningom efter ett år ungefär till att jag fick frågan utav Elinor, och det är hon som har grundat Ajabaja cancer, om jag ville hoppa in och hjälpa till och jobba med Ajabaja cancer, och det ville jag såklart. Och det gick ganska fort, så var jag invald i styrelsen på Ajabaja cancer, och vi jobbar med att underlätta vardagen för familjer som har drabbats av barncancer. Och då kan det vara i form av presentkort på ICA så att vi kan avlasta matkassen eller matkostnaderna för dem. Det kan vara presentkort på någon annan butik, ja, sportbutik eller klädbutik, för att barnen kan ju pendla lite grann i vikt beroende på medicinering, så att man kanske kan få köpa lite kläder, eller att man kanske har spytt ner och förstört kläderna med cytostatika kräk till exempel. Men det kan också vara att ge dem möjlighet att gå på någon djurpark till exempel. Då kanske vi har någon sån kampanj där vi kan betala inträde för hela familjen så att de kan få gå iväg och göra någonting roligt om de orkar det. Och det är lite så som Ayabaya kanske jobbar.
Och det är ju egentligen en superstark grej som man måste upplysa. För man tänker ju oftast typ bara situationen att någon ska ta sig igenom egentligen är för att bli friska. Mm. Men man förstår ju, ofta tänker man inte alltid egentligen hur inkomster påverkas. Hur det, allt det där egentligen på något sätt kräver ju liksom att man kanske får då, kanske hjälp av någon organisation.
Precis, och sen den här grejen också att det var ju inte bara Alfred som drabbades utan det var en hel familj. Du hade två andra barn, en fru också naturligtvis, men att kunna få hjälp med att hitta lite ljus i det här mörka som man kanske inte tänker på själv i de här situationerna och att det faktiskt finns då Ayabaya Cancer, den här organisationen som sprider väldigt mycket ljus kan jag tänka mig.
Ja, men absolut, och Ayabaya Cancer erbjuder också faddrar till de som har blivit drabbade, att man kan få prata med andra som har gått igenom samma sak, att någon som har drabbats av leukemi till exempel kan få prata med mig och jag förstår vad de går igenom. Jag kan säga att jag förstår vad du går igenom, för det är ingen annan som kan säga det om du inte har drabbats av det här själv. De kan få sitta och prata, vi kan prata om hur det har gått för Alfred eller vi kan lyssna på vad de har att säga. Så att vi erbjuder fadderskap, vi erbjuder psykologstöd, att man får som familj kan få ta hjälp av onlinepsykologer och faktiskt få bearbeta saker och ting, sånt som man annars får betala för. För det är inte per automatik att du får all den stöden du behöver från landstingen tyvärr. Utan då kan vi erbjuda den hjälpen och göra sådana här saker med också. Finnas där och jag, vad det gäller Ayabaya Cancer då, så har vi jobbar med ambassadörskap som hjälper oss att sprida budskap. Vi jobbar med event där vi kanske bjuder in familjer att få baka digitalt efter man fått produkterna från ICA. Och så kanske de får baka tårtor eller kakor med Johan Östling som är med i Hela Sverige bakar till exempel. Eller laga mat med, nu vet jag inte vad han heter efter, med Marcus, han kocken i Hela Sverige bakar. Eller,
med lite lockigt hår.
Exakt. Mm. Nej, men att de får göra sådana saker eller... vi har ett det här är ett Värmlandsprojekt då, för jag har inte riktigt lyckats, eller vi har inte lyckats sprida det över hela Sverige än, men det är ju en ambition att vi ska göra det, men att man kan ansöka med en Ayabaya kompis där de berättar sina intressen och vad deras familj tycker om att göra och sen så bokar jag upp en dag när vi åker iväg och ska träffa den här familjen och när jag springer på dörren med en fika på sig så helt plötsligt så kommer deras kanske idoler fram också i form av hockeyspelare eller fotbollsspelare eller andra ambassadörer som vi har som följer med på det här.
Men jag tänker lite grann så egentligen som vi får få till med nu, är det upp till 18 år också det här? Eller det är som att räkna barn från 0 till 18 då?
Yes.
Och så tänker jag typ, gäller det alla cancerformer eller bäst leukemi det handlar om?
Nej, det gäller alla cancerformer så att det finns ju så otroligt många cancerformer tyvärr. Men det kan vara allt ifrån tumörsjukdomar i kroppen till hjärntumörer, till blodcancer, till ja, allt. Mm. Mm. Och vi finns där för alla.
Men hela Sverige
i
också?
I hela Sverige. Så vi är 7 stycken som jobbar för Ayabaya Cancer. Vi fördelade där vi sitter i Stockholm och i Karlstad. Men vi, det spelar ingen roll om du bor i Ystad eller om du bor i Haparanda så har du våran stöd och våran hjälp om du vill ha det.
Och grejen är typ att det är det som är viktigt nu egentligen. Det är ju så att vi kommer ju självklart lägga länk till att man kommer kunna ge stöd om man vill göra det kanske månadsvis eller om man vill göra en engångssumma och så vidare. Men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att belysa egentligen hur viktigt det är att man ibland lägger pengar på välgörenhet. För att man kan lägga pengar egentligen på jättemycket konstiga onödiga saker. Och så glömmer man bort egentligen vad egentligen en liten summa pengar. Eller en självklart en större summa. Men vad det kan egentligen kanske bidra till.
Ja, definitivt. Och precis som du sa, vi kommer ju länka på vår hemsida. oskarofredrik.se. Och vi kommer även...
skänka själva.
Ja, och vi kommer lägga info i avsnittbeskrivningen. Men om man vill komma i kontakt med er... dels som drabbad då kanske eller om man vill välja på någon form av att sponsra er. Hur hittar man er och hur går det till?
Ja, nej men vi ayabayacancer.se är vår hemsida. Där finner man all information om oss. Även kontaktuppgifter till alla vi som jobbar med det. Vill man komma i kontakt med mig så är det andreas@ayabayacancer.se. Och vi jobbar, vill man hjälpa till som sponsor, företagskompis då, som vi ser, eller företagspartner, när man går in och kanske skänker ett belopp under ett år eller regelbundet under några år, så kan ni adressera mig så ska jag förmedla den informationen vidare och ombesörja det. Vill man som drabbad ta kontakt med oss så kan man göra det via hemsidan, och då kan man mejla direkt till Malin eller Elinor då, som sitter och jobbar med det på heltid, som kan hjälpa till så att ni får stödet så fort som det bara går. Så att antingen så tar man kontakt med mig, andreas@ajabajacancer.se, och jag bokar gärna möte med alla som vill vad det gäller företagare. Och är man drabbad så tar man kontakt med Malin eller Elinor, de uppgifterna hittar man på sidan.
Och grejen är typ att det är ju så himla viktigt, för jag menar, om inte det hade funnits sådana här organisationer så hade det ju också kanske varit så att man känner sig ganska ensam också i de här situationerna. Och här får man ju verkligen stöd och man får verkligen hjälp och så vidare.
Mm. Vi var inne lite grann på förut här med och du också, och så var vi inne på med att det är fler som drabbas, syskon till exempel, och det är lite olika hur de olika reagerar och hur man tar emot det. Jag kan ge ett exempel, till exempel Alfred låg inne på sjukhus med sin mamma. Jag var hemma med Gustav och vi skulle lägga honom. Jag hade läst för honom. Vi hade låg och sjungit lite och vi låg och pratade. Och som en blixt från klarblå himmel. Och då var Gustav 6 år gammal, så säger han till mig: pappa, om Alfred dör så vill jag dö. Och det är sånt här som man också tacklas med. Sådana frågor som du får hantera som du kanske inte alls var beredd på. Jag kan inte säga att jag har tänkt samma sak.
Nej,
det kan jag inte säga.
Det inte liksom.
Nej, utan då ska man helt plötsligt försöka vara, men ska jag ljuga nu eller vad ska jag göra? Syskonen som drabbas, som blir kanske väldigt ensamma för att allt fokus går till det sjuka barnet. De behöver också den stöden och den stöttningen av folk i sin omgivning. Nära, kära, men också kanske lärare, andra vuxna som är där och finns där. Vi var inne på mobbning förut.
Mm.
Mobbning, tyvärr då, finns ju också även här. Och det är inte så ovanligt som man hoppas att det ska vara. Men det kan vara barn som, nej, jag vill inte leka med dig för att du har en dödlig sjukdom. Eller jag vill inte umgås med dig för din syskon kanske har smittat dig så du smittar oss. Eller kan inte du dö när ditt syskon dör?
Mm.
Och få den informationen när du är 8, 9, 10, 11, 12, oavsett ålder, även 45 års ålder. Det är rätt jobbigt att bära.
Mm. Mm.
Och det är någonting jag vill slå ett slag för, att man måste prata med sina barn och folk runt omkring. Det är ingen smittbar sjukdom, men de behöver mest stöd och mest stöttning och mest hjälp av alla där ute.
Och det är det som är så himla viktigt också, att vi pratar mycket om det här belysa, men det är så himla viktigt att belysa egentligen det så här att ens barn, det så här att man tror ju oftast att ens barn inte säger någonting. För att man inte hör dem säga det. För att man inte är med. Men det är väldigt viktigt då att man pratar med sina barn även om sådana här sjukdomar egentligen.
Absolut, absolut. Och vi jobbar ju mycket med att försöka förmedla ut information. Vi kan komma utifrån Ajabaja Cancer perspektiv och man kan köpa in föreläsningar för att vi ska komma och berätta hur man kan både som arbetsgivare eller skola eller bara medmänniskor får veta hur man kan finnas där och göra. För att man behöver erbjuda hjälpen innan man får frågan.
Mm.
Där har du ett jättetips.
Precis, jag har haft den tanken lite här nu. Om vi backar tillbaka lite grann då. Under tiden så är det ju naturligtvis väldigt, väldigt tufft. Men har du något råd som du kan ge till de närmaste utanför familjen? Hur ska man bete sig? För att det är ju kanske inte självklart att en del kanske känner att man vill inte tränga sig på. De har nog mycket ändå. Vad önskade ni i er familj under den här perioden? Eller fick ni det stödet ni önskade från nära? Eller, förstår du vad jag menar?
Nej, men jag förstår precis vad du menar, och det här är en otroligt känslig fråga såklart. Och tittar du på, jag skulle säga att det här är enormt vanligt att man som svensk, man går dit och så säger man: jag finns här för dig om du behöver, hör av dig. Och det är kanske det sista man ska göra. Du ska finnas där, du ska gå dit, det räcker med att sitta bredvid ibland. Personerna i fråga, de kommer att styra samtalet dit de vill. i början så kanske man inte vill ha, eller man kanske inte får ha besök på grund av hög smittrisk och så vidare. Men erbjud hjälp innan ni får frågan, har jag sagt så många år tidigare. Men när ni lagar mat hemma, laga några extra portioner och dit och ställ en gryta utanför dörren. Det är ingen som kommer att tacka nej till mat. Är man tillräckligt nära familjen, erbjud och kanske passa barnen om det funkar, så att föräldrarna får vila någon timme eller två bara för att de ska orka. Var vaken ett helt dygn när barnen ska ha cytostatika dropp till exempel. För då kanske du inte sover alls, för du ska byta blöja varannan timme. Eller att du kan hjälpa till och erbjuda att städa hemmet när de är där. För det är det sista du tänker på. Städningen, det gör du inte. Liksom. Så att alla de här basala grejerna, erbjud hjälp och stöd där. Finns där, men var också beredd på att ställa frågan hur är det, då ska du vara beredd på att kunna svara eller ta emot svaret också. För det är inte bra. Och det måste man kunna få prata om.
Absolut.
Men tar vi mig som person till exempel. När folk frågade mig så, och jag inte ville prata cancer, då pratade inte jag cancer. Vill jag prata cancer, då pratar jag cancer. Och sen så, man styr samtalen dit det funkar. Det kan vara bara att man sitter tysta tillsammans. Man känner att någon är där. Man kanske behöver en kram.
Mm.
Men finns där för familjerna och erbjud hjälpen innan ni får frågan.
Och med det sagt så får vi nog avrunda det här avsnittet. Och för er som vill in och stöda, eller stötta heter det. Ayabaya Cancer tycker jag ska självklart få göra det, och det kommer vi lägga en länk på våran både hemsida och även på poddavsnittet.
Ja, absolut.
Och väldigt, väldigt viktigt att tänka på att all hjälp hjälper i alla fall lite framåt.
Mm. Absolut.
Så Fredrik, är det dags att sätta igång signaturmelodin?
Ja, det är väl det.
Och tacka Andreas för att han valde att vara med.
Ja, tack snälla för att jag fick komma.
Och jättekul att höra i alla fall att Alfred har tillfrisknat så pass mycket.
Ja, tack.
Så puss och kram då.
Ja, puss och kram.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter, och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Vi på Tre Företag bygger ut, utvecklar och förbättrar vårt nät så att du som företagare ska kunna jobba effektivt och med pålitlig uppkoppling. Med Tre Företag kan du vara trygg i att din verksamhet är online dygnet runt och att vi täcker dig. Välkommen till Tre Företag.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.